Hi, everybody. It's Gene Simmons. You're listening to Alex Room Service, but you knew that.
Ahoj, säger glada vänner och välkomna tillbaka till Room Service. Så himla trevligt att det blev en sista Room Service innan sommaren är slut. Jag valde dessutom årets varmaste dag att sätta mig här och pladdra, vilket ju sådär nu precis när jag har börjat inte känns helt genomtänkt. Men så får det vara. När inspirationen kommer så ska vi låta den flyta, eftersom det är det viktigaste. Nej, inte det viktigaste, men det är rätt okej. Jag skulle dock, innan vi börjar idag, skulle jag vilja säga ett litet hej till Björn Böna Pettersson. Eller Pettersson, jag vet inte riktigt hur han uttalar sitt efternamn. Som inte finns med oss längre. Björn och jag var absolut inga nära vänner, men han kontaktade mig på Facebook för några år sedan med ett par kissfrågor och verkar ha följt podden och så vidare. Ganska ordentligt sedan dess. Och det spelar inte mig någon som helst roll om han gjorde det eller ej. Jag tycker likväl att det är sorgligt att han nu i början av augusti tyvärr lämnade jordelivet. Så detta avsnittet skulle jag vilja be att få tillägna honom. Och ja, skänk varandra en tanke idag. Det är alltid det bästa, det viktigaste man kan göra. Nåväl, avsnittet idag kommer att handla om lite blandat. Jag fick ett meddelande i den här enorma brevskörden som kommer varje dag till kontoret, som jag har 6000 medarbetare som sitter och går igenom och försöker svara på allt så gott de kan. Så var det en, vi kan kalla honom Kent, för det är det han heter, så, som kontaktade mig och skrev att han undrade om jag inte kunde ta upp skillnaden på Paul Stanleys solo som är 2006 jämfört med 2007, om det fanns någon skillnad. Och så vidare. Och det var en högst modest liten förfrågan, egentligen på helt fel år, eftersom jag för mig själv har lovat att den här podden ska handla om Kiss från tidigt fram till 96 ungefär. Men det är ju min podd och jag får ju ljuga för mig själv bäst jag vill och hitta på hur mycket jag önskar. Och eftersom jag dessutom råkar anse just Pauls solot som är 2006 vara bland det bästa Kiss-relaterade som någonsin har hänt, så självklart vill jag prata lite om det. Men nu kommer jag tänka på, jag har ju pratat lite om, gjort någonting om Ace, tidiga Ace 84-85 och kanske något om Vinny, men jag har inte pratat om bara sådär generellt om det fantastiska 80-talet när vi hade ett Kiss som fungerade och en sjuhelvetes massa soloprojekt. Och nu, det är ju många som då envist inte tycker att det var roligt, eftersom man tappade Kiss efter 79 och 80-talet var mest töcken, och då är inte detta avsnittet något för dig, för idag så ska det hyllas. Ja, det ska hyllas så till den milda grad ska det hyllas, allt som hände på 80-talet, eftersom det var fantastiskt att få vara med om. Alltså, man får ju, för er som är lite yngre då, om där är några sådana lyssnare, välkomna. Så är det alltså, 1988 så hade vi ett existerande och välfungerande Kiss, efter For All We Knew. Vi hade en existerande och välfungerande Ace Frehley, For All We Knew. Vi hade slutskimret av en Vinnie Vincent som verkade fungera enligt okej. Och sen så då hade vi en Peter Criss som vi inte visste vad han gjorde, förutom att han verkar skriva på en bok, för det var det han pratade om hela tiden. Och sen hade vi en Gene Simmons och Eric Carr som inte gjorde så mycket annat än spelade i Kiss, och Gene gjorde filmer och så vidare. Vi hade ett huvudband och vi hade en massa avknoppningar, vilket naturligtvis var helt wow. Och sen när Paul gjorde sin soloturné 89 så blev man, shit, kan han också? Ja, nu skulle ju drömmen vara att Gene skulle göra en soloturné, men det kommer ju aldrig att hända. sa vi då. Och det hade vi ju rätt i alla fall fram till 2017. Och sen så kom det 90-talet när Peter började göra någonting igen. Och då hade vi helt plötsligt Okej, Vinnie försvann, men vi hade två väldigt turnerande och fungerande band med Ace Frehley på ena sidan och Peter Criss på andra sidan. Och att vara med i Kiss fanclub i början av 90-talet, när dels Kiss kommer tillbaka med Revenge och dels Ace är ute på turné och spelar udda låtar som Sören, och Peter är ute på turné och börjar även han rota i låtskatt, alltså det, man trodde knappt att det var sant. Sen började dessutom Kiss blicka tillbaka och sen helt plötsligt blev det reunion och så, ja, så blev det som det blev när det blev. Men jag tror inte det. Ska vi börja med huvudfrågan då? Det finns absolut ingen kronologi i detta avsnittet eftersom de följer helt olika tidslinjer de här banden. Så vi kan väl börja med Paul. Nej, det gör vi inte. Vad var det som hände efter att Peter slutade? Gjorde han någonting då? Nej. Två skivor som ingen brydde sig om. En spelning skulle han göra 81, men den blev inställd. Jag tror jag har nämnt detta i någon tidigare podd. Men han var bokad för en spelning 1981. Men det dröjde ända till 86 innan han gjorde någonting. 86 då var han med i ett band som heter Balls of... Nej, nu ljuger jag ju. Så är det. Jag har ju till och med poddat själv om det magiska året 1984. 84 var han med i ett band som heter Chris Penridge Alliance, eller möjligen bara Alliance. Och de gjorde lite spelningar med en låtlista som jag ska komma efter dig. Ni får lyssna på det avsnittet, och ni får även lyssna på Balls of Fire-avsnittet från 86, så får ni rätt bra inblickar i vad som hände de åren med Peter. Men det är alltså i princip hela Peters 80-tal. För det vi har sen, det är en intervju han gjorde med, jag tror det var Dan Starr, som var stor i Kiss-kretsar på 80-talet också, framförallt. Han gjorde en intervju med Peter och den publicerades i alla möjliga fanzines. Det var lite foton när Peter sitter på någon slags, ja, pir, ironiskt nog, och har världens hockeyfrilla. Så, I shit you not, världens hockeyfrilla har han. Och där pratar han om boken A Face Without a Kiss och jäklar vad han ska tell all, och nu ska de få lusen avläst av sig. Det är lite lustigt att han var så bitter just då. Jag tänker han blir ju utköpt och fick lite pengar där 3 februari 87 var han ju utköpt från företaget Kiss. Så undrar varför han var så arg egentligen. Men det var väl för att han då fick sitta där på en pir och minnas hur det var när han satt på en trumstol i Madison Square Garden 3 kvällar i rad. Det kan ju vara det. Det kan säkert ställa till det för somliga. Och han gjorde inga spelningar på det 87, 88, 89. Däremot var han ute och gästade med Ace. Vi kanske nämner det sen, men om jag skulle råka glömma det så nämner jag det nu. Att 87 så blev Peter uppbjuden, bland annat i Los Angeles tror jag. Och då körde de Juice och likadant 1990, men då har vi gått lite längre fram. Däremot så gjorde han ju en trumklinik. Och alla ni musiker här då, som tycker att det låter ju jättespännande. Nej. God no. Ni kan gå in på en YouTube-kanal nära er. Jag tror möjligen att jag har lagt den på min egen faktiskt, 12-77. Där ligger, och det här är med dem... Jag avrundar så mycket uppåt och det är den vidaste definitionen av dem alla, men det är en Peter Criss Drum Clinic 1988, för så hette det i videolistorna. Kvaliteten är sämst. Alltså, som om inte trumkliniken var sämst, så är även kvaliteten på inspelningen sämst. Någon måste ju ha en bra kopia, för någon har ju bevisligen filmat det. Och då finns det en master. Jag har aldrig sett den. Fruktansvärt dålig. Peter spelar knappt, han står mest och pratar och det är dåligt ljud man hör. Alltså det är så ointressant. Men det är rörliga bilder på Peter Criss från 80-talet. Har vi det någon annanstans? Vi ska se, vi har korta intervjusnuttar då, 80-81, och sen har vi en grej från 84, men då är det nog bara still. 86 är det faktiskt när han är med Van Halen och ser Kiss någonstans. Det är väldigt få rörliga bilder på Peter från 80-talet i alla fall, och här är då en hel timme. Ni kan gå in och titta på den, ni behöver inte, och framförallt ni måste inte. Väldigt få människor måste det. Det är knappt värt det. Så det är Peter Criss, 80-tal. Ska vi lite snabbt snacka vingmutter då också innan vi går in på den som ändå gjorde största avtryck på 80-talet. Vinnie, lämnade Kiss efter Evansville-konserten den 17 mars 1984. Fick han inte vara med och leka med grabbarna längre. Och då satte han ihop ett Invasion som bestod av honom själv. Ja, och sen så fick han för sig att det kanske behövs andra då. Om jag nu ska ha ett band så inkorporerade jag ofta fler medlemmar än bara mig. Så då skaffade han sig lite bandmedlemmar och gjorde lite demos. Och lyckades fånga någon på kroken. Men och släppte två skivor som vi alla vet. Det blev totalt tre turnéer. Eller ska vi se, hur ska vi räkna nu? Hösten 86, första turnén. Då gör han ett par headline-gig på klubbar. Men framförallt är han förband till Alice Cooper. Våren 87, nästa turné. Fast det är ju ändå samma. Det är fortfarande första plattan. Men vi kan räkna det som turné 2. För då har han förband till Iron Maiden i USA. Det är alltså bara i USA det här. Han kom aldrig någon annanstans. Och sen så spelar han in en ny skiva. Och den tog ungefär ett år att spela in. Och det är ju alltid bra. Speciellt på 80-talet var det väldigt bra att vänta väldigt länge. Det där var ironiskt. Och för er som inte förstod det så är det för att det var ironiskt. Så i alla fall, i början av 88 kom då sista skivan. Eller andra skivan och sista skivan. Det är samma sak där i det här fallet. All Systems Go. Och det blev en turné på det som är fruktansvärt svår att kronologisera. Jag har ju som sagt, jag ska ju läsa igenom Bobby Rocks bok. Han ville ett tag göra en intervju med mig till podden här, men sen slutade han höra av sig. Så jag får läsa boken i alla fall som jag har köpt, och så blir det en Vinnie Vincent special. För det där, jag tycker det är väldigt spännande. Speciellt det här med att Vinnie fick, de fick 35 minuter som förband till Alice Cooper 86, eller 40. Var 20 minuter av dem var gitarrsolo och trumsolo. Jag vet inte vad ni tycker. Jag tycker inte det är helt rätt väg att gå. På 40 minuter behöver man inte använda 18 till en medlem. Men visst, han ville bygga upp det kring sitt namn. Bla, bla, bla. Däremot, det man ska leta upp är naturligtvis klubbspelningarna. Det finns ju en enda film med Vinnie Vincent Invasion, och den är från 86, från första turnén, eller första och andra. Och det är från L'Amour. Någon av dem, fanns en L'Amour och en L'Amour East. Och en West och en East. Och där kör de fullsett. Det är enda gången 86 de gör det. Så där får vi hela setet med Boys Are Gonna Rock, Shot You Full of Love, Do You Wanna Make Love, I Wanna Be Your Victim, Back on the Streets, Animal, gitarrsolo, Twisted, trumsolo och Lick It Up. Lite sådär. Jag var ju med i ett stort band en gång. Kunde valt en annan låt, men han frågade inte mig, så att det gjorde han inte. Sen har vi, när han då var förband till andra, här är setlisten från Syracuse 15 december 86. Då är det Boys Are Gonna Rock, Shoot You Full of Love, Do You Wanna Make Love, Animal, gitarrsolo och så Twisted med trumsolo. Det är inte många låtar. Däremot så bytte de sen februari, ska vi säga, jag tror vi kan ta Long Beach-giget februari. Nej, det var nog inte komplett. Jag vill det ska vara korrekt information här. Har vi 6 spår? Det låter rimligt. Var är det någonstans? För jag vet han, eller körde han inte den så ofta? Om ni pratar med varandra ett tag så ska jag bara säga om jag kan reda ut. För han la ju till en låt som finns inspelad. Men var det han gjorde det? Var det Sacramento? Det låter rimligt. Där har vi den. Sacramento 13 februari 87. Boys Are Gonna Rock, Shot You Full of Love, Back on the Streets, Animal, gitarrsolo, No Substitute. Så den spelades faktiskt ett par gånger vad vi vet. Den är inte med på alla spelningar. Och så Twisted och trumsolo då. Det är jätteroligt att de avslutar med Twisted som blir ett trumsolo som blir en minut Twisted. Och sen är konserten slut. Det är jättekonstigt. Alltså, jag hade ändå sålt mormor för att ha upplevt det här såklart. Speciellt eftersom Alice var fantastisk 86 och speciellt eftersom Maiden var fantastisk 87. Så det här, alltså, line-upen är ju genialisk. Men, jag vet inte, 4 låtar och sen så gitarrsolo och så en låt och så trumsolo. Det är jättekonstigt. Det fördjupar vi oss i när min Vinnie Vincent-podd kommer. 88 var det ju lite bättre. Det finns en komplett spelning från ett headline-gig. Han gjorde inte bara förbandsgig 88 utan det var några headline-gig också på klubbar såklart. Så finns Toronto, kan ni kolla på YouTube, finns hela spelningen rakt av. Och där, det är en bra setlist och det är, de är bra. Jag tycker det, det är många, ja, vänner till mig förresten har ju sagt att den där All Systems Go-skivan var ju ingen bra. Det har de ju rätt i. Där är ju några låtar som är bra. Ashes to Ashes tycker jag är bra. Men Let Freedom Rock och sånt är ju jättekonstiga låtar. Så att, och Burn. Det, men det är det här... Vinnie byggde ju gärna låtarna kring sitt solo. Och det, jag kan känna så här att om man börjar med att lägga ett solo... Okej, nu ska jag fila här på gitarren i 11 minuter. Vi lägger ett trumspår till det. Nu tänker vi med den här Vinnie Vincent Metal Tech hemvideon. Vi lägger trumspår. Och sen ställer jag mig och filar. Helt utan rim och reson. Och sen efter det, ja men vi lägger till ett par riff och en refräng. Och så, för det är lite så det känns. Att han har gjort många av sina låtar. Vi börjar med solot. Det är det viktigaste. Och det låter alltid exakt likadant. Inga nyanser. Inga melodier. Absolut inte. Nej, nej. David Gilmour och Steve Rothery och sådana nissar. De kan ju inte spela gitarr. Det handlar ju om antal toner per sekund. Det är det som är det viktiga. Men vi tar för syns skull här innan vi går vidare så tar vi setlisten med Vinnie Vincent Invasion. Sista veckan de var ute och turnerade innan de la av Oakland 18 augusti 88. Det vill säga 30 år sedan, nästan exakt faktiskt. Öppna med Star Spangled Banner, det är ju fint. Låter jättebra också. Let Freedom Rock, Naughty Naughty, Ashes to Ashes. Sen har vi sånt som folk i normalt sett inte bryr sig om, men som jag då sitter och går igenom. Normalt sett brukar det bara heta Instrumental 1 eller något sånt. Men det som kommer sen är en snutt av den som kallas för You Know I'm Pretty Shot. Som ligger på All Systems Go. Och det är bara en del av den. För sen går den in i Back on the Streets. Sen blir det Church Full of Love. Och sen kommer det ytterligare en sån här. Instrumental 2 brukar den heta. Men den heter Porcupine. Den har faktiskt ett namn. Och så Burn då. Som inte är Deep Purple-låten som är bra. Utan som är Vinnie Vincent-låten som är inte Deep Purple-låten. Sen kommer That Time of Year. Och så ett litet trumsolo. Och så Boys Are Gonna Rock, Twisted Animal och Lick It Up. Lustigt nog kör de inte Love Kills. Den var ju en av låtarna som sägs vara med i Elm Street 4, men som ju fick ungefär 3 sekunders utrymme där eller någonting. Men de byggde, de gjorde en video där Freddy är med och det finns singlar där han är med på bild och sånt. Så att, ja, de ville väl att det skulle bli nya Dream Warriors. Ni vet, den där enda låten med docken som är bra. Fy vad jag kommer få smäll för det. Ja, ja, det är ju sant så att det spelar ingen roll. Dream Warriors, en fantastisk låt i en fantastisk skräckfilm från 80-talet. Och för övrigt, den enda låt de inte körde den enda gången jag såg dem. Så att, tack docken, vi ses aldrig igen. Nåväl, Vinnie ville väl såklart att Love Kills skulle bli en lika stor hit och rida lite på Freddy-vågen som var fruktansvärt stor och välvågad i USA på 80-talet. Gick det inte riktigt så. Istället begravde de bandet 8 dagar efter denna spelningen så spelade de i Anaheim och det var sista spelningen som Vinnie Vincent Invasion gjorde. Sen blev det rättegångar, det har vi gjort en podd om, och sen blev det några convention-gig 95-96 och sen tog det slut. Och nu ska han göra en spelning i Memphis i höst. Jag önskar alla som går dit en trevlig stund. Jag hade inte gått ens om jag fick 10 gratisbiljetter. För det är ingenting på de convention-giggen han har genomfört hittills som vittnar om att han kan ta ett fiss ens idag. Och då sitter där och hör honom slå ihjäl låtar. Ja, det kanske blir skitbra. Jag ska inte sitta och vara neggig här. Men, och jag är jätteglad att han lever och mår bra. Men han har ju redan börjat bete sig som precis det rövhål han var på 80- och 90-talet. Så att jag hyser inga som helst förhoppningar om att det faktiskt blir av och så vidare. Utan det har ju blivit konstigt igen. Och det var väl ingen som trodde något annat. Så, då begraver vi honom och så går vi tillbaks till 80-talet och så går... Nu blir det bra här. Jag ska bara vänta till mig. Ah. Ace på 80-talet då. Ja, där har vi alltså... Ja, det finns ju så mycket. Släpper Kiss 82, 83 kan vi säga, men det blir ju, i praktiken var det 82. Börjar rätt omgående att förutom köra bilar i träd och ha sig så börjar han spela lite igen och skapar ett Frailes Comet som gör en showcase i november 84. Vi har två saker vi noterar där. Det är att dels så är det ju den första gången Ace lirar live sedan 80. Ja, Fridays 82. Men om vi ser till riktig konsert. Och låtlistan är ju därefter. Det är en jättebra setlist för den som då gillar Ace och vill att han ska må bra och så vidare. Ska bara se så jag tar fram en liten setlist till oss här. Den kan ni gå in och titta på också på YouTube. Det ligger hela spelningen. 60 minuter körde han på SIR Studios. Filmat i dålig kvalitet. Eller kvaliteten är inte dålig, men den är filmad vid mixerbordet utan Zoom. Men det är soundboard i alla fall. Så att man kan lyssna på hela spelningen där. Och där har vi då den första inkarnationen av Frailes Comet som hade Arthur Stead på keyboard. Så han skrev ju några av låtarna också. Richie Scarlett på gitarr. Och så John Regan. Och så Ace Frehley. Och så trummisen var Anton Figg där. Men han var ju bara med precis där i början. För sen fick han ett bättre jobb. Framförallt ett stadigt jobb med en stadig inkomst. Vad kan vi då säga om det här? Jo, Ace ville väldigt mycket och det började gå ganska bra och så vidare. Sen hände någonting. De gjorde en vårturné. Och med turné, nu avrundar vi uppåt igen här, en hög med spelningar på östkusten på våren 85. Låtlistan är fantastisk, sånär som på ett snedsteg, och det ska vi prata om strax. Men framförallt vad som hände, Richie Scarlett försvann efter vår turnén. Han har själv sagt att det var något annat, men jag har för mig att jag läste att han åkte in. Att han hamnade i fängelse. Och det låter ju inte orimligt att han, för det var ju droger och skit inblandat där också. Så det låter inte orimligt i alla fall. Men jag låter det vara osagt. Jag skulle behöva bläddra i några gamla fanclub-laskor eller något sånt. Jag har nu inga så gamla i och för sig. Strike och de fanns ju inte riktigt där. Jag får fråga honom när jag träffar honom en gång. Om jag gör det. Men vi tar ändå, för syns skull då, setlisten från den sista spelningen de gjorde. De körde en vecka i mars. Och sista spelningen var andra kvällen på en av lamourerna utanför Manhattan. Och ser ut som följer. Rip It Out, Catch Me When I Fall, även kallad Audio Video. Någonstans på bootlegs. Give It To Me Anyway, Dolls, Breakout, Cold Gin, Animal. Inte samma Animal som Vinnie Vincents, utan det här är en demo med Ace, med Frailes Comet som aldrig kom någonstans. Stranger in a Strange Land, Back on the Streets. Det där är däremot Vinnie Vincent-låten. Konstigt nog. We Got Your Rock, New York Groove och Juice. En låt saknas jämfört med 84-gigget. Och det är en låt som heter Back Into My Arms Again. Två låtar till man körde Remember Me där också, men det räknas inte så på samma sätt. Back Into My Arms Again är också en jättebra Ace Frehley-låt från 84, tycker jag. Som borde körts mer. Men vad saknas här då? Och vad fick han faktiskt själv för? Att nu går du ut och gör soloturné och så glömmer du Shock Me. Herre jävlar, så dint. Och det sa han ju när turnén, när Frailes Comet sen blev ett band och de faktiskt började spela. Vilket dröjde två år. Då släpper de 87, kom nämligen första plattan sen. Och då började de turnera. Så 86, slutet på 85 hände ingenting. Då holding out for a management position. 86 gjorde han en gästspelning när Smashed Gladys, detta fantomband, vilka var det? Spelade på Cat Club i september 86. Då gick Ace och Richie Scarlett och Anton Figg, va? Eller Ace och Richie i alla fall. Ut på jammade med dem och körde Rip It Out to Cold Gin. Så det dröjde ända till juni 87. Och då har de spelat in en ny skiva. Jag är övertygad om att några av låtarna fortfarande är demolåtar från 80-talet. Från 85 kanske. Men de har fått med sig en medlem som heter Todd Howarth som skulle visa sig vara en enorm tillgång till ett väldigt dysfunktionellt band. För tyvärr var det ju precis som vanligt med Ace att bandet ville väl säkert jättemycket. Ace fokuserade mest på att göra allt annat än det han borde. Men i ett par år här så hade han någon form av nykter logik i alla fall och försökte slå igenom på bred front. Första gigget, eller ett av de första, jag tror det är första, 25 juni 87 i Syracuse, New York. så kör vi låtlistan rakt av här bara för er som antecknar. Rip It Out, Stranger in a Strange Land, Something Moved, Cold Gin, Love Me Right, Into the Night, New York Groove, Rock Soldiers, Breakout, Shock Me, där har vi den, med gitarrsolo. Calling to You, We Got Your Rock, med trumsolo. Och Juice och Rocket Ride, där hade vi också en låt som saknades 85. I Shit You Not. När jag fick se, den första videon jag fick se med Ace som soloartist, det var Clarkston, Michigan, 87-09-06. Jag har lagt upp någon låt på min kanal, jag vet inte om hela giget numera finns på YouTube, jag hoppas det, annars får jag väl fixa det. Så där schysst bootleg-video filmad från läktaren på Pine of Amphitheater. Alltså det är så lycklig jag var då. För 87 så hade vi ett Kiss som var hur bra som helst, Crazy Nights-plattan älskar jag och turnén var bra. Och så Ace som var minst lika bra. Han hade ju, om han hade kommit hit, fast hade han kommit hit då så hade jag ju inte fått se honom för jag var för liten. Men gud vad häftigt det var. Och han hade ställt högtalarna i någon slags pyramidformer på scenen. Alltså det var efter hans tämligen lilla budget mätt så var det snygg scen, bra band, bra setlist. Gud vad roligt det var. Och så vet vi att Anton Figg spelar ju inte, han fick bättre gig, men däremot så hoppar han in ett par, de hade väl, vad hette han, Sandy Slavin hette väl han som spelade, eller har jag fel? Nej, jag tror han hette Sandy Slavin, och han var med fram till september 87, för då hoppar Anton in och gjorde några spelningar, eller kom Sandy efter, var det någon annan, ja, vem vill veta. Anton gjorde i alla fall ett par spelningar i september och en av dem i Chicago förevigades till den här Live Plus One-EP:n. Tänk vilken satsning de gjorde på Ace. Först en platta, sen en live-EP och sen en ny platta och så turnéer hela tiden. För Ace var ute här, egen turné då på sommaren 87. På hösten var han förband till oktober. Och Alice Cooper såklart i USA. Stora arenor. Och sen på våren 88 så blev han förband till Iron Maiden. Är det någon som känner igen det här? Eller inte våren 88, sommaren 88 var han förband till Iron Maiden när de gjorde sin USA Seventh Son-turné. Däremellan kommer då fastan i form av ett Europa-gig. Den 19 mars 88 spelade Ace på Hammersmith Odeon i London. Tyvärr var det ju detta giget som filmades då och spelades in och skulle släppas videokassett Live Plus 4 och ja, gud vad bra allting skulle bli. Men de hade då en ny trummis som hette Jamie Oldacre som han hade spelat med typ Eric Clapton och lite sånt innan och han var säkert jätteduktig men han hade ju ingenting i hårdrock att göra, i alla fall inte i Ace Frehley's rock, i hans rock. Och på det hela taget, Ace ser ut som, jag vet inte vad, en gammal tant eller något, han ser så trött ut. Och låtlistan är bra och de kör Separate från nya plattan utan att den var släppt och det är den segaste låten på hela plattan, men de körde den i alla fall. Jag vet inte, för de som var där, jag hade ju bytt nästan alla konserter och sett mer, så att det här är avundsjuka, men även så där 30 år senare nyktert konstaterande att det var inte den bästa Ace-spelningen någonsin, men det var den enda Europaspelningen som Frehley's Comet gjorde med John Regan på bas och Todd Howarth på gitarr. Man passar på att filma lite musikvideos. Fallen Angel, den har ju inte tittat ut förrän nu på gamla dagar. Även It's Over Now tror jag de filmade där också. När de nu hade kamerorna liksom. Ace har nog ingen aning om vad det är för låtar. Jag tror inte han spelar på dem eller någonting. Men han var ju med på omslaget till skivan alltså. Och det var ju hans namn till viss del. Så då var det väl bäst att han var med i videosarna också. Jag tycker väldigt mycket om den Second Sighting-plattan för övrigt, för den som nu antecknar. Möjligen att Ace inte är jätteinblandad, och framförallt de låtarna han är inblandad i, det är ju inte de starka låtarna. Insane är bra, men Separate är ju fruktansvärt dålig låt. Däremot så är Todd Howard-låtarna för mig hur bra som helst, och skulle passa till vilket AOR-band som helst på den tiden. Nåväl. Sommaren 88 var ju även Ace sista suck. Sen tog det slut. Frehley's Comet till slut. Och långt gången ovänskap mellan honom och John Regan skulle resultera i att John försökte casha in lite på Ace. Ace gick ju i konkurs precis innan han återförenades med Kiss. Där, lite känningar att nu kommer jag tjäna pengar, då är det lika bra att konka så jag kan avskriva alla fordringar på mig. Så han gick i konkurs precis innan där, så John Regan såg aldrig till några av pengarna han hade lånat ut till Ace och då fixat med Shrill's Comet. Så när Kiss slog igenom igen, det var då John Regan började rota upp de här gamla mastertaperna från demotiden och London 88-giget och släppte de här 12 picks och vad heter den andra? Loaded Deck, och det kom väl någon annan också. Det kom någon vinyl picture disc och sånt. För han kände att jävla rymde och jag ska ha tillbaka mina pengar. Och det fick han ut till viss del. Och de är ju fruktansvärt dyra idag har jag förstått. Jag köpte dem då för att det var en stor Ace på och där var några live-låtar från London som vi inte hade på CD. Jag har inte lyssnat på dem sedan dess, men jag har sett att de kostar några hundra de här rackarna idag. Det var ju kul för dem som bryr sig om sånt. Ace skulle ju inte lyckas med så mycket mer på 80-talet. Men jag spelade in en skiva också, en sista skiva på 20 år. 89 kom Trouble Walking, bara några veckor innan eller efter Kiss Hot in the Shade. Återigen, det är svårt att förklara lyckan att leva då och vara medveten då, att vara med då. Att kunna gå ner i skivaffären och välja. Det har kommit en Kiss-skiva och en Ace-skiva. Vilken vill jag ha? Som jag minns det så köpte jag Ace först. För det har alltid varit min stora idol. Jag är inte säker på det ju mer jag har tänkt på det. Men det spelar egentligen ingen roll. För jag tycker om båda skivorna lika mycket. Nej, inte lika mycket. Hot in the Shade tycker jag är bättre. Som alla vet och som få förstår. Den håller jag ju som topp 5 i Kiss-historia. Men det är nostalgi-skäl. Men att kunna gå ner och välja bara shit, det kommit en av varje. Det är ju fantastiskt. Och sen så började vi då få lite rapporter på sommaren 89 och sånt att Paul Stanley hade minsann gjort en soloturné. Vadå soloturné? Det kan, varför har han ju, det, vadå? Har han nu slutat i Kiss också? Men nej, det hade han ju inte. Det var ju efter Crazy Nights 88 som ja, jag tror de behövde ett omtag. De släppte, inte Double Platinum, de släppte Smashes, Thrashes and Hits i slutet av 88. Och det blev ju en av de mest säljande Kiss-skivorna till dags dato. Så får ni tycka vad ni vill om den. Men så är det. Den sålde fruktansvärt bra. Kanske för att den blickade bakåt. Och då tog Kiss ett omtag och Paul gick ut på en liten soloturné där han valde att spela gamla Kiss-låtar. Och några nya, även absolut. Men den turnén, Jesus vad häftig den var, med Eric Singer på trummor som var alldeles ny och inte hade kommit med i Alice Cooper-banden, så jag visste inte vem det var. Och Bob Kulick på gitarr, bara det var ju häftigt för man visste ju att han hade spelat på par soloskiva och eventuellt på några Kiss-skivor. Och sen var det två, ja, det är Gary Corbett på keyboards, men framförallt Dennis St. James på bas. Vem var det? Ja, vem vill veta? Bra setlist, Paul rotar fram I Stole Your Love, I Want You, Come On and Love Me, lite sådana låtar som sedan följde med till Hot in the Shade-turnén. Och där ser vi ju direkt vilken input Paul hade på setlisten. Han körde Hide Your Heart innan Kiss hade släppt den. Vilket ju är lite roligt, det här är en demolåt som ingen har hört. Och så börjar alla sjunga med och så blir Paul jätteförvånad. Och sen så börjar han skämta om det på de andra spelningarna. Det här är en bra turné. Det är, så där i efterhand nu så kan jag tycka att det är inte den bästa turnén. De hade alltid sällsamt dåligt ljud. Oavsett om man lyssnar på soundboard-inspelningar, vilket ju kan vara missvisande. Eller om man lyssnar på bra publikinspelningar. Så hade de nästan lika dåligt ljud på den turnén som Kiss faktiskt skulle komma ha på Hot in the Shade-turnén. Ni som är experter, det är ju något, framförallt är det något med trummorna. Var det populärt att göra något med trummorna där? Är det sån här gatande som man har hört talas om? Är det triggade trummor för första gången? Jag vet inte skillnaden, jag vet inte vad det gör. Men någonting gjorde man så att det är nästan ingen botten. Basen är ju i princip obefintlig. Kolla vilken Kiss-spelning från 90 som helst eller Paul Stanley soloturné 89, men någonting är det så fruktansvärt dåligt ljud som man ju sen tog igen med råge på senare turnéer och så vidare när Gene började spela Punisher-bas och lite sånt, så där blev ju en botten så att det mullrade i öronen. Nåväl, Paul gjorde en liten soloturné och sen spelade de in Hot in the Shades, alltså, men om vi då ska, nu kan vi då hålla oss kvar vid Paul här några sekunder innan vi ger oss in på det sista i början av 90-talet. Huvudfrågan för dagens podd var ju då från min vän som vi kan kalla Kent, om det var någon skillnad på höstturnén 2006 och Australien-turnén på våren 2007, och i så fall vad och så vidare. Och jag skulle vilja säga, nu försöker jag tänka bort om att jag då dels hade förmånen att få se en spelning i New York 2006, och dels efter att ha lyssnat på allt som finns från turnén, både video och audio, alltså som finns inspelat och cirkulerat, och faktiskt ett par ocirkulerade, varför man nu måste hålla en jävla Orlando 2006 ocirkulerad, fullständigt barockt. Så hävdar jag att 2006 är inte bara det året, det är det allra sista året som Paul hade rösten tillräckligt i behåll. Den spricker lite i A Million to One, men han tar lik förbannat tonerna. Han kommer upp i nivån och ja, han tar dem på det sättet som man gör när man börjar närma sig de 50, eller man är 50 eller något sånt väl, och ändå försöker, och han lyckas. Jag skulle vilja säga att där är han 95%. Om han var 100% mellan åren, ja vad ska vi säga, fram till 2002 någonting, 2003 till och med kanske, för han är ju den enda behållningen på hela 2003-turnén och symfoni och allt vad det är. De andra verkar ha gått och lagt sig. Men han tog ju sånglektioner där 98-99 inför Phantom of the Opera. Så att det är klart att då lärde han sig väl ett och annat. Men fram till 2002-2003, så om man skulle hävda att han var på 100%, så lyckas han 2004-2006 hålla sig på 95%. Jag minns fortfarande att jag hörde någon inspelning från 2004. Det var då de släppte DAT, eller vad heter de, Instant Live-giggen. Att bara, ja, han börjar bli gammal. Så kan det gå. Och 2006 var det kvar fortfarande. Han hade rösten i behåll, skulle jag vilja hävda. En fantastiskt bra version av I Still Love You på de allra flesta ställen. Bra setlist. Jag tycker det är fruktansvärt rolig sådär i efterhand nu. Det är ju oändligt mycket bättre än den han körde 89 till exempel. Han körde ytterligare en låt från sin soloskiva, inte bara tre utan fyra låtar från sin soloskiva 2008. Samtidigt som han då körde nya låtar och inte allt för förutsägbara Kiss-låtar. Och så hade han ett väldigt bra band. 2007 då, ja, han går alltså av turnén i november 2006, och sen dröjer det ett halvår innan han går ut på turné igen, och då är det april 2007, åker han till Australien och gör typ 8 gig eller något sånt. Någonting har hänt. För det första har han bytt en bandmedlem, och jag har för mig det var kompitaristen, han Jim McGowan, för Rafael Moreira, han som är så himla duktig på gitarr, han är kvar. Jag för mig det var kompitaristen som de bytte ut. Och det behöver inte, ska inte behöva betyda något, men något litet hände. För bandet är inte lika taggat. Alltså man får ju komma ihåg det här, bandet var ju lika överraskat som Paul själv att de var så bra som de var 2006. Han såg dem på tv, det var ju det här CBS Rockstars houseband. Och så tänkte han, de ska jag ha som mitt soloband, och så ringde han och så trodde de han skämtade, och så gjorde han inte det och så blev det coolt. Men det hade nog lagt sig. Eventuellt hade de tröttnat eller så var det någonting annat. För det är en förändring i spelglädjen som inte bara kan ha med att göra att man bytte en kompitarist, om det nu var den man bytte. Setlisten är nästan intakt. Däremot man tog bort första extra numret. Det var Lift ifrån Lift to Win-skivan. Det tog man bort och ersatte självklart med I Was Made For Loving You. Gud vad vi vill det är Said Nobody Ever. Plus att Paul då började köra den här 3 sekunder Shandy innan I Was Made For Loving You. Men i övrigt så var setlisten intakt. Det var den enda förändringen där. Men rösten hade börjat ge sig. Och jag lyssnar fram och tillbaks nu på inspelningar och jag vet inte. Det är någonting. Något litet. Och sen blev det ju värre. Och ja, det behöver vi inte gå in på. Det finns andra som sitter och spyr saker om det och har sig. Det intresserar inte mig. Men någonting hände. Någonting hände mellan november 2006 och april 2007. Jag vet inte vad det var som hände, naturligtvis. Men som ett direkt svar på din fråga, Kent, så 2006 är den bättre av de två turnéerna. 2007 är inte dålig, absolut inte. Utan den är bara annorlunda och tröttare än 2006. Vilket ju är konstigt, för han gjorde inte så många spelningar. Kan ha varit att det kanske inte gick så bra i Australien. Jag har ingen aning om biljettförsäljning eller någonting. Kan ha varit någonting annat. Vad hände där? Hade han någon skilsmässa på gång eller något sånt där? Det var inte där, va? Kan faktiskt. Ja, jag vet inte. Han är ju väldigt privat och det hedrar honom. Jag vet faktiskt inte. Men det jag vet, det är att när jag stod där på Irving Plaza tillsammans med Sverre och Jesper hette du, va? Jag tror du hette Jesper. Vi stod bredvid varann. Roligt att två svenskar hittar varann. Och vi vrålar varje låt som om varje dag var den sista. Där och då pikade mitt Alex för sig Kiss live någonsin. Nu var ju inte detta Kiss, men det var så nära det Kiss. Hur ska man förklara det här? Det var så nära den bilden av det Kiss som jag vill att Kiss ska vara kommer att komma efter 77. För säga vad man vill, jag älskar 80-tals Kiss också. Crazy Nights-turnén var jättebra, Lick It Up-turnén var jättebra, Creatures. Men de nådde inte upp till den kärleken, alltså den, ja, det här nu snårar jag in mig här, ja, det spelar egentligen ingen roll, men Paul, han hyvlar av låt efter låt som man hade drömt om att höra, och låt efter låt som bara slaktade en längs fotknölarna på ett sätt som, ja, Gene skulle kunna ha gjort likadant 2018 på Gröna Lund om han bara hade repat låtarna med bandet lite bättre och så vidare, för det var rätt mycket. Nu, om man lyssnar i efterhand, det var kul att stå där, och lyssnar man i efterhand så är fortfarande en bra spelning och rolig, framförallt, det är ju, rolig är ju ledordet där. Men att, ja, han sjunger samma vers i AI tre gånger, han kommer inte ihåg den ena versen till Cold Gin, hur fan man nu lyckas med det. Och så vidare och så vidare. Så hade han bara repat lite mer och slutat ta upp folk på scenen, så hade det giget varit, kunnat bli nästan lika bra. Men Paul lyckades. Självklart var det Paul som lyckades. Vem skulle det annars vara? Vilken av de andra medlemmarna skulle kunna, om han bara en enda gång satte sig ner och bestämde sig för att nej, nu ska det göras på mitt sätt. Sen hörde till saken, vi var på Irving Plaza, två kvarter från där Academy of Music låg, nu finns inte byggnaden kvar, i New York på Manhattan. Vi var hemma och han körde Live to Win, A Million to One, Tonight You Belong to Me, Move On. Herregud, låtar man har drömt om i alla år. Den enda låten jag saknade, om jag skulle sakna något, så var det faktiskt den som jag tycker är bäst på hela Live to Win-plattan. Det är balladen Second to None, som jag tycker är en av de bästa Paul Stanley-låtarna någonsin faktiskt. Jag vet inte varför den tilltalar mig så oerhört. Så hatten av till Paul och Andreas Karlsson, tack för det, för att ni skrev den låten. Det är synd att den aldrig spelades live, men samtidigt, det var kanske bra, då har man en minnet som den låter på plattan. Magic Touch, herregud, han körde Magic Touch. Ja, bra spelning, jättebra, bra turné och underligare året efter. Jag vet inte varför. Det enda jag kan göra det är att råda alla som är intresserade av att ta reda på varför det är, gå in och lyssna. Det finns säkert jättemycket, ni får hitta ställe som ni kan ladda ner. Man kan använda den här Chicago-DVD:n som en hygglig referens till hösten 2006, och sen så kan man väl hitta Sydney eller Melbourne från april 2007 och så lyssna, och så lyssna då, försök lyssna med liksom nyktra öron och bara, är det lika bra eller hör jag något annorlunda? Jag tycker det är annorlunda och jag tycker inte det är bättre eller lika bra. Nåväl, vad har vi då kvar? Hur länge har jag pratat nu då? Ja, det är så vanligt. Vad har vi kvar? Vi har kvar 90-talet. Och då blir det ju roligt igen. Alltså om vi nu ska återgå till solo, eller återgå, vi har ju varit på solo hela tiden som jag tänkte. 90-talet, vad händer? Kiss går ut på Halt in the Shade-turnén och Ace går ut på Trouble Walking-turnén och börjar rota i låtskatten. Inte nog med att Kiss börjar köra Parasite. Nej, det gör de inte, för Eric spelar aldrig Hotter den här låten. Men Ace börjar spela Parasite. man tänkte, shit, han kör Parasite, vilket häftigt låtval. Och udda, för den låten innan 1990 i februari så hade ingen brytt sig om den låten sedan 1976, januari 76. Eller februari. Så att den var liksom helt bortglömd i, ja, nu låter det som det är jättemånga år, men det är egentligen bara 14 år mellan 76 och 90. Jag säger det igen, för er som då tycker att det verkar vara längre däremellan. Det var lika lång tid mellan 1976 och 1990 som det var mellan 2004 och Instant Live-turnén Rock the Nation och idag. Det är lika många år. Det är jättekonstigt att tänka på. Så Ace plockar fram Parasite och Kiss å sin sida plockar fram andra gamla låtar, det vet vi, men det är inte det vi ska prata om. Ace blev bra där och började köra Too Young To Die, som jag tycker är en av de bästa låtarna han har spelat in, även om det är Richie som sjunger. Ace antagligen inte är med så mycket på låten överhuvudtaget. Och egentligen skulle ju Ace varit förband till Kiss, det sitter han ju till och med och säger i en intervju, och Kiss hade också den här idén om att Ace Frehley skulle vara förband och sen skulle han komma ut och så skulle de köra Rock and Roll All Night som a five-piece band. Jag har aldrig fått svar på vad det var som hände. Och frågar man Gene idag så, eller någon, så säger de bara att det är Ace fylleånger. Men det tror jag inte alls att det var. För Kiss behövde dragkraften definitivt. Och det fick de ju även med Slaughter och Winger och Danger Danger och andra sådana band som var stora då när Kiss inte var så stora. Så det var synd, det hade varit skithäftigt. Tänk att ha, folk hade ju fått med sig, ha med sig extra batteri till videokamerorna och sånt. De skulle filma både Ace och Kiss varje kväll. Jesus. Sen 91 så var det tyst med Ace, men däremot så vaknar ju katten. Katten vaknar ju redan 90 när han gästade Ace återigen hemma i Hollywood i, kan ha varit i april något sånt. Spelade Ace två kvällar på Palace i Hollywood och det gick Peter upp och spelade Juice med honom igen. Och, så. Och jag tror någonstans där så hade väl Peter börjat hitta tillbaks till någonting. Sen kom ju 91 och det var ju den stora katastrofens, katastrofens år, när han blev anklagad för att bo under en pir samtidigt som hans mamma dog. Det var ju en jäkligt sorglig period för honom på alla sätt. Men han tog sig igenom det, och han tog sig igenom det genom att fokusera på att spela. Så han satte ihop ett band, först spelade han lite med Mark St. John. Det var inte så länge, enligt Peter Criss så har det anledningar och ja... Återigen, jag har pratat om Mark innan och utan att, ja, han kan inte försvara sig längre. Ingen kan ställa rätt frågor och så vidare. Men allt för många källor har vittnat om att han inte hade rent mjöl i påsen. Eller i någon påse. Och det är väldigt sorgligt i så fall. I vilket fall så blev det en väldigt kort session mellan Peter och Mark. De kallade sig för antingen The Tree eller The Keep. Jag har aldrig lyckats reda ut vilket. Kanske båda. Spela in några låtar som faktiskt var riktigt bra behind... Between the Lines, en av dem. Men sen så fortsatte Peter i alla fall med helt nya medlemmar. Ray Carrion var ju den stora gitarristsångaren som han fick med sig. Och skapat soloband som började turnera. Ja, jäklar vad de började turnera. De gjorde väl någon showcase-spelning slutet av 91 och sen i princip nästan hela 92 var han ute på klubbturné. Men nu tänker jag lite här igen. Nu var det då många år sedan han spelade så här frekvent sist. Nu väldigt många nya egna låtar. Kör bara någon enstaka Kiss-låt. De körde Let Me Go Rock and Roll och Nothing to Lose. Oftast Nothing to Lose. Let Me Go Rock and Roll var ibland. Och sen körde de ett litet medley i slutet. Ett akustiskt medley på By Myself. Häftigt. Beth och Hard Luck Woman. Det är väldigt synd att han valde att inte köra någonting från sina andra soloskivor. Inget från 78-plattan, inget från Out of Control, Let Me Rock You eller från demos från 84-86. Utan bara helt nytt material eller någon Kiss-låt. By Myself såklart, men det var akustiskt medley, det räknas inte på samma sätt tycker jag. Det tyckte nog de som var där, så det var rena avundsjuka från min sida. Men, tänk ändå. Sån här som på några... tafatta spelningar 84 och några klubbspelningar 86. Så de senaste spelningarna Peter gjorde på turné, riktigt turné, det var ju ändå Dynasty-turné 79. Och nu sitter han på stället som är bara snäppet större än eftermiddagsfikan på kyrkans barntimme på Närlunda i Helsingborg. Det måste ha varit rätt tufft ändå. Att åka runt till alla de här redneck-byarna i USA som har en pub. Och så sätta upp trumsetet i hörnan där så att du inte stör ölpumparna. Det där kan jag tänka ganska mycket på, faktiskt. 92 hände ju detsamma med Ace. Ace hade ju inte längre något skivkontrakt och det kom ingen nytt material. Men han fortsatte spela väldigt mycket. Och där har vi också någonting. Våren 92 är Ace fruktansvärt bra. Richie Scarlett är tillbaka i bandet. Han var väl tillbaka 90 i och för sig. Men bandet är bra som Sören. Och de börjar köra riktigt udda låtar. De gör ett medley på Hard Times, Speeding Back to My Baby, Torpedo Girl och lite sånt. Kör Wiped Out, kör Ozone på något ställe och sådär. Riktigt tunga spelningar. Och sen händer någonting på sommaren. Och sen på hösten 92, eller våren 93 framförallt, så har Ace tråkat till sig igen. Setlistorna är kortare. Alla de roliga låtarna, inte alla, men många av de roliga låtarna är borta. Ja, och jag tror han har börjat kröka något så in i helvete där. För sen på hösten 93 blir han bjuden till Japan och ska spela 5 spelningar. Och det finns ju soundboard-inspelningar från dem i november eller december 93. Och det är ju inte bra, Ace. Herrejäkla. Likadant 94. Jag har kompisar som såg honom 94. Det var inte bra, Ace. Då började han ändå köra Talk to Me och någon sån låt. Men det var ju synd, för det var ju ingen i bandet som kunde den. Och inte Ace heller. Och 95 då, convention-turnén och så vidare. Alltså när han såg så hemskt ut och knappt kunde spela Cold Gin. Men fram 92 där, då var Peter på gång. Bra spelningar. Ni kan kolla hela Ritz-spelningen från 13 mars 92 på min YouTube-kanal. 4 dagar efter att Kiss var där. Kiss sålde ut The Ritz på rekordtid. Peter sålde så få biljetter så att de försökte skänka bort dem. Men det gick inte det heller. Ingen ville se honom och han var då väldigt hatisk mot Kiss och sa att det var de som hade badmouthat honom, precis som att något fans skulle bry sig. Nej, Paul Stanley, han stod minsann på scenen idag och sa att Peter, det där är en person ni gör bäst i att hålla er ifrån. Så jag har ju tänkt att inte gå dit. Jag gillar ju Kiss och gamla medlemmar, men jag tänker absolut inte gå dit, för Paul sa att jag inte skulle. Så funkar det inte, utan de som brydde sig var ju där. Problemet var att ingen brydde sig. Så var det. Spelar ingen roll, spelningen är ganska bra ändå, men han var bättre på andra ställen. Men han är ju i alla fall med. Och 93 sen spelar han in sin skiva Chris Cat One. Där spelar han inte så mycket live, utan han fokuserar på att få plattan färdig. Och sen 94 går han ut på sin sista turné innan Kiss ska dra igång igen. Men den kommer vara ganska länge, för den varar från sommaren 94 fram till november eller december 95. Nu är det ingen konstant turné, alltså och det måste vi tänka på. Den sista turnén som hette en turné, det var Ace Trouble Walking Tour 90. Sen hette Ace turnéer 92, 93 och 94, de hette Just For Fun Tour, vilket betyder i praktiken, om någon hör av sig och vill betala, så åker jag dit och spelar. För det var inte så många som gjorde det. Och det är därför vi hittar Ace på i den här Staten Island 94 då, på någon bakgata och lite sånt. Alltså, det är ju inte L'Amour längre, om vi säger så. Och Peter 94, äntligen börjar han ju då rota lite med. Han har släppt sin platta och börjar köra lite låtar från den, förvånansvärt få. Men börjar rota lite i Kiss-setlisten också. Däremot byter han ju band här någonstans. Det hände redan innan plattan började spelas in, försvann den här Ray Carrion. Så alla de här låtarna de har spelat in som demo och sånt skrevs om och gjordes om. Och den här fantastiska Blue Moon Over Brooklyn, den är ju bättre på skiva 93 än vad den var på live 91-92. För där är det som en vanlig rocklåt, men det blev mer balladaktig på plattan. Men han byter medlemmar och får med sig lite nytt folk. Mike Stone, gitarrist och sångare, som senare gick till Queensryche. Och så lite annat folk. Men de börjar köra lite Kiss-låtar. Jag ska se, jag kan ta fram här. Är vi på Peter? Vi ska ta, för vi jämför lite här, för det är alltid roligt. att jämföra, och framförallt så får det sekunderna att gå medan datorn laddar. Så jag tänkte att vi börjar med, ska vi säga, Fairview 92, nej, Los Angeles 92, 8 oktober här. Ska vi se, det här skulle jag kunna klippa, men det känner jag mig själv rätt, så kommer jag inte orka, så att ni får vänta. Ni kan ju googla lite under tiden på något som jag undrat. Här har vi. Okej. Okay. Love for sale. Bad people burn in hell. Don't come crying to me. No, I'm not afraid. Wasted love. Trum solo. Let me go rock and roll. Boss solo. Yippie. Bad reputation. Still loving you. Inte Scorpions-låten. Blue moon over Brooklyn. Guitar solo. Crazy for your love. The minute to rock and roll. Och så då medlit på By Myself, Father, Woman och Beth. Och så slutar de med We Want You. Det här var 92-setlisten. Helt okej. Okay. Roliga låtar och så vidare. Och när vi då återvänder till turnén 94 och spelar i River Grove, denna gigantiska stad, på The Thirsty Whale heter klubben. Ja, ni hör ju själv. Där måste han ju suttit och tänkt, vad fan. Strike, Strutter, Bad Attitude, Show Me, The Truth, Trumsolo, Bad People Burn in Hell. Och sen då, Detroit Rock City, She, hör och häpna, Hard Luck Woman, Beth, Nothing to Lose. Så en timmes setten ut 94 ungefär, och vi ska se om vi har något roligare här. Jag går in i december. Och där har vi, nej, det är samma där. Sen kom det 95, då hade vi bytt medlemmar igen. Våren 95, det var då Peter åkte fast, han hade en pistol med sig när han skulle gå igenom tullen. Och så tänker man, det är ju som alla de här människorna som försöker smuggla mat på tv i de här Australiens gränsvakter. Hur fan tror du ska få igenom en pistol? Alltså, det är så dumt. I alla fall, sommaren 95 går han ut på turné med Ace, och då kallar de sig för The Bad Boys of Kiss. Då kör Peter en timme, 55 minuter en timme, sen kör Ace sitt 100 minuters set, och då går Peter upp och gästar, och det är ju coolt som fan. Då har de bytt medlemmar, och nu är det en ny sångare och gitarrist som heter Jason Ebbs, och då har de skrivit nya låtar igen. Vilket ju är coolt. Så nu ser setlisten ut så här. Första låten är The Shooter eller My Reality. Den heter båda. Det beror på vem man frågar. Jason Ebbs sa själv, jag har gjort en lång intervju med honom, han sa att den heter båda. Så att, ja, det. Strutter, Strike, ny låt Beg, Borrow and Steal. Show Me, Shut Up, Trumsolo. Seeds, det är alltså den som heter, alla kallar den för någonting annat. Ska se. Jag kommer inte ihåg nu. Ja, om ni ser en setlist från 95 och där en låt ni inte känner igen, så är det nästan alltid Seeds. Det här är rätt tung hårdrock dessutom. Så jag fattar inte, det passar ju inte Peter alls. De gick in i studio och gjorde en 4-låtars demo. Och det är inte alls Peters grej. Ja. Efter Seeds har vi Bad Attitude och sen så. Nytt medley, Dirty Living, Hard Luck Woman och Beth. Dirty Living i någon slags originalversion. Det här är fortfarande ett akustiskt medley. Men den har en annan, ja, den låter mer som demon än som den färdiga Kiss-låten. Och så avslutar vi setet med Baby Driver. Herre jävlar. Att jag inte trillade av stolen första gången jag såg det. Sen blev det ju ännu bättre på hösten då. Innan det var dags för Kiss och återförenas, så gjorde de färdigt sina klubbspelningar då. Och i november i Baltimore här så har vi, då kör han Black Diamond, ytterligare några nya låtar, Adeline och Knockout, men även 100,000 Years. Och han körde Hooligan på något ställe. Alltså, de blandade friskt. De hade Kiss-fans i bandet och de hade roligt och sådär. Plus, och det här kan jag inte understryka nog, Peter spelade och ganska bra. Jag har alltid varit förvånad att han spelade så dåligt med Kiss när han spelade förhållandevis bra. Nu spelar han inte som 76, men 95 spelar han bra. Han spelar hårt på trummorna, slog hårt på trummorna och cymbalerna. Och sen gick de ut på reunion-turnén och då vågade han knappt peta på dem. Jag undrar om det är så här, att det visade sig att han inte. Det här är en teori som jag formulerar exakt i det här ögonblicket. Det skulle ju kunna vara så här att efter några veckors repande så visade sig att Peter kommer aldrig att kunna hålla en 2 timmars setlist. Vad gör vi då? Vi triggar trummorna så att oavsett hur han petar så kommer ljud. Och därför så vågar han knappt peta. För han blev ju dålig i armarna. det är väl en sak att spela 55 minuter på små klubbar, men att spela 2 timmars arenaspelningar som du inte har gjort någonsin, för Kiss, han hade aldrig spelat så långa spelningar som han gjorde med Kiss 96. 70-talet var ju bara 1,5 timme. Så det kan väl ha varit något sånt, att en gammal farbror som helt plötsligt ska göra den största turnén han någonsin har gjort, reder inte ut det. Och då triggar de trummorna istället, och då vågar han knappt peta på dem. För att jämföra juni 96 eller juli eller augusti med oktober 95. Det är 2 helt olika trummisar. 95, så han rister på håret och gör djävulstecken. 96 så sätter han sig bakom trummorna och ser nervös ut. Och ser nervös ut ända tills konserten är slut. Och då har han knappt rört trummorna. Det är jättekonstigt. Men kanske inte är så konstigt om jag har rätt. Vem ska man fråga om det? Det får vi räkna på lite grann. Ace 95 där började också köra udda låtar. Körde She och Lover All I Can. Det är ju det här. Det frågade jag sen när Ace kom 2008, så tog han fram Lover All I Can igen. Jag tänkte bara, det är ju en Wicked Lester-låt. Nog för att den är med på Dress to Kill och att han, det är hans solo. Det var inte med på Dress to Kill, på Wicked Lester. Men jag tror det var Ronny, min vän, som träffade gitarristen i bandet, alltså kompitaristen i bandet 2008, som frågade, varför kör ni Lover All I Can? Det är ju, it's pre-Kiss. Och han bara, va? It's pre-Kiss? Sådär, helt förvånad. Precis som att, nej, det är det väl inte bara. Jo, ja. Konstigt, men trevligt i alla fall. För de har hört den live i alla fall med någon medlem. Men Ace var ju inte bra 94-95. Det måste ju ha varit svårt för Paul och Gene. De måste ju ha varit mycket gladare för Ace och Peter 92. Framförallt för Ace. Men sen gick det ju gradvis mycket sämre för honom fort där. När han började kröka riktigt rejält. Men det blev ju bra ändå. Eller något. Jag vet inte vad det blev. Det blev kul i alla fall för oss som var med. Så att så ser det väl ut. Om vi ska gå igenom alla soloturnéerna här. Har vi något kvar? Ja, Vinnie gjorde sina få conventions där 95 och 96. Och sen försvann han fram till 2018. Peter slutade ju göra sina klubbspelningar. Han, ja, efter Kiss så har det bara varit de här farvälspelningarna. Och möjligtvis något truminhopp där han inte hörs när han spelar med Rob Zombie och lite sånt. Men det är ju inga stora grejer alls. Ace däremot har ju fortsatt spela, tyvärr med ett ganska taffligt band numera. Trummisen är ju urusel, och även om Ace är ju Ace, han har ju aldrig varit någon fantom, men han funkar ju idag, så det är synd att han omger sig av folk som inte tillhandahåller något bättre. Nu ska han ju spela med Genes band, det här jättebra bandet som Gene hade. Nu ska han ju, det ska ju vara hans band när de åker till Australien i höst. Där kanske det lyfter. Jag hoppas det gör det. Det ska bli riktigt roligt att höra inspelningarna faktiskt. Många hoppades ju på någon slags Rayleigh's Comet reunion där, eftersom Ace gick upp och lirade med Todd och Roy och John. Jag tror alltså det kan aldrig hända. För det första, det är ingen som bryr sig. Herregud, det är ingen som vet att de fanns. Det är bara, vi är väl 12 personer i världen över som känner till bandet och skulle vilja se det. Men då skulle man vilja se det, att det lät bra. Inte att det lät som det gjorde där. Där Ace inte brydde sig och knappt sa hej till de andra medlemmarna. Alltså det var ju ingen reunion, det var bara att de råkade befinna sig i samma lokal samtidigt. Men det är ju inte samma sak tycker jag. Nej, vissa grejer de har haft sin tid och ja, då är det roligare med bootlegs, tycker jag i alla fall. Jag sitter i min Garbage Pail Kids t-shirt och är helt genomsvett här, för jag var tvungen att stänga fönstret innan eftersom det lät väldigt mycket utifrån. Så nu tänker jag sluta prata och öppna fönstret och dricka en Ramlösa. Även om det är ett M, kommer från det skånska ordet ram som betyder sankmark. Nåväl, det var det om detta. Ja, kom det något ut av detta? Det var roligt att leva på 80-talet. Så kan vi väl sammanfatta. Det får bli titeln på poddavsnittet. Det var roligt att leva på 80-talet också. För då hade vi Kiss. Vi hade många medlemmar som gjorde roliga grejer. Och fanclub-tidningarna var fulla av de här grejerna. Det var fruktansvärt kul att få vara med om. Och för er som inte kunde vara med, och jag var knappt med, jag var bara med genom tidningarna, men det finns ju bootlegs idag att njuta av och drömma sig tillbaka till en tid då VHS-kamerorna var stora och jag glömde spela Shock Me. Tack för att ni har lyssnat. Det var roligt idag också. Jag tänker som så här att nu tar semestern slut och nu går vi in i jobbhösten och allt sånt, så att vi någonstans kommer vi att ses. Jag vet faktiskt exakt var vi kommer att ses nästa gång. Det blir inte i havet, utan nästa gång, ja, om jag inte får feeling på någonting innan, men nästa gång så kommer vi att befinna oss i KB-hallen. God afton.